Härligt. I förra veckan så hörde vi om prästen Zacharias möte med Gabriel. Ängeln Gabriel. Och Gabriel hade ett budskap från Gud till honom om att Zacharias hustru Elisabet skulle bli havande och föda en son. Och i dagens text har vi en liten liknande händelse. För nu kommer Gabriel 6 månader senare till jungfrun Maria med budskapet om att hon ska bli havande och föda en son. Och båda dessa söner profeterar sig om i Gamla testamentet. Johannes döparen, som blev Zacharias och Elisabets son, skulle vara en profet som är rösten som ropar i öknen för att bana väg för Herren. Och Marias son Jesus är den utlovade profeten och kungen, Messias, som det står skrivet om i Gamla testamentet. Jag har delat in den här predikan i 3 punkter. Och den första punkten handlar om jungfrufödseln. Och där kommer vi även titta på andra exempel som för oss verkar vara omöjligt, men som är möjligt för Gud. Och jag kallar den här första punkten för jungfrufödseln. I den andra punkten kommer vi titta på löftena om Jesus i Gamla testamentet. Och den kallar jag för löftena om Jesus. Och den tredje och sista punkten är lite kortare. Och den kommer handla om syftet med varför Jesus kom hit till världen. Så den kallar jag syftet med Jesu ankomst. Så första punkten då, jungfrufödseln. Det har ju som sagt gått 6 månader sedan Gabriels besök hos prästen Zacharias till att han kom till jungfrun Maria med budskapet om att hon skulle bli havande och föda en son. Men vem var denna Maria egentligen? Det vi ser i texten är att hon var en jungfru och hon var trolovad med en man som hette Josef. Och han var av kung Davids släkt. Vi vet inte exakt hur gammal hon var vid den här tiden, men det vi vet är att hon var väldigt ung i alla fall. Och det är högst troligt att hon var i tonårsåldern eller i tidig 20-årsålder. Men varför hade Gud utvalt just Maria för den här uppgiften, att föda Jesus? Var det något speciellt med Maria? Många av oss känner ju till katolikernas syn på Maria. De har en väldigt hög syn på henne. De tror att hon är född utan synd. Hon är alltså syndfri. Och därför kunde hon föda Jesus. Eftersom att även han är syndfri. Och katoliker, de ber ju också till helgon. Och framförallt ber de ju väldigt mycket till Maria. Men stämmer allt detta med Bibeln egentligen? Ska vi verkligen göra detta? Bibeln är väldigt tydlig med att alla människor är syndare och att vi alla föds med en syndig natur, och ingenstans i Bibeln står det att Maria är något undantag. Den enda som det står om i Bibeln som är utan synd, det är Jesus själv. När ängeln Gabriel hälsade på Maria sa han: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Maria var alltså mottagare av Guds nåd. Och vilka är det som tar emot nåd från Gud? Det är bara syndare som tar emot nåd från Gud. Ingen syndfri behöver ju nåd. Och när vi ber ska vi inte be till människor som i sin tur kommer med sina böner till Gud. Utan vi ska vända oss direkt till Gud själva. Och katoliker skulle nog säga att de inte ber till helgon för att de tillber dem, utan för att få hjälp med att be till Gud. Men bön är ju en tillbedjande handling. Så när man ber till någon annan eller något annat än Gud, så är det avgudadyrkan. Den enda som vi ska be till, det är till Gud. När Jesus lärde sina lärjungar att be, den bönen som vi kallar för Herrens bön eller Fader vår, började han med orden: "Vår Fader." Vi ska alltså rikta vår bön direkt till Gud och inte genom andra medel. Så även om de själva inte vill erkänna det, så tillber de faktiskt Maria när de ber till henne. Och när de kallar henne syndfri. För det finns ingen annan vi ska be till än Gud. Och ingen annan människa som är, det är ingen annan människa är syndfri än Jesus. Så varför hade då Gud utvalt just Maria till att föda Jesus? Hon var rätt person av flera orsaker. Och jag tänkte jag skulle nämna bara två av dem i alla fall. Hon var rätt dels för att hon och Josef bodde i staden Nazaret i Galileen. Och senare när Jesus var liten, när de flyttade tillbaka till Nazaret efter att ha levt i Egypten. De flyttade till Nazaret. För att det som skulle uppfyllas genom profeten, som det står i Matteus 2 och 23, att Jesus ska kallas Nazaré. Hon var också rätt person eftersom hon var trolovad med en man som härstammar av kung David. Och även om Josef inte var Jesus biologiska pappa, så var han ändå som Jesus pappa på jorden. Matteus evangeliet börjar med en släkttavla som går från Abraham till Jesus. Och i den första versen står det: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och i slutet av släkttavlan i vers 16 står det: och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Släkttavlan började alltså med Abraham och går ner till David och slutar med Josef och Jesus. Josef var Jesus jordiska pappa. Och därför kan man kalla Jesus, denna utlovade messias, för Davids son. Och mer om vad detta innebär tar vi lite senare. Så Maria blev alltså mor till Jesus. Men det som är så speciellt med detta, det är ju att denna födelsen var övernaturlig. Maria var jungfru. Hon hade alltså inte haft någon man. Och därför så frågar hon också ängeln: hur är detta möjligt? Hur ska jag liksom kunna bli gravid om jag inte har haft någon man? Och då säger ängeln så här i vers 35: den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Som det står i Matteus evangeliets version av den här berättelsen, så hände detta för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Och han citerar ifrån Jesaja kapitel 7, vers 14. Där det står: se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det profeteras om Jesu födelse långt innan det skedde. Och i den här Jesaja-texten står det att man skulle ge honom namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Och ens namn i Bibeln är väldigt kopplat till ens identitet. Eller utifrån vilken situation man föds i eller blir kallad av Gud till. Och det finns ju många exempel på det i Bibeln. Och ett av dem är ju om Abraham, som till slut fick namnet Abraham av Gud. Och det var på grund av namnets betydelse och vad Gud skulle göra med honom. Så namnet Immanuel betyder ju Gud med oss. Vilket innebär att Gud har kommit till jorden i mänsklig gestalt. Och denna jungfrufödelsen är viktig för Jesu mirakulösa födelse. För att det skulle ske på ett övernaturligt sätt. För om Jesus hade blivit till på ett vanligt mänskligt sätt, så hade det inte varit något övernaturligt eller speciellt med det. Det behövde ske genom att en heligande kom över Maria. Som det står i vers 35, där ängeln Gabriel säger: den heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför, lägg märke till ordet därför, ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Alltså på grund av att Jesus blev till i Marias moderliv genom den helige ande, så kallas han helig och Guds son. Det behövde ske på ett övernaturligt sätt för att Gud skulle bli människa. Och detta lär oss ju också att ingenting är omöjligt för Gud. Om Gud kan bli människa, vad är då omöjligt för honom? För oss människor finns det ju mycket som är omöjligt, men eller för vi är begränsade och för oss kan vissa saker och ting vara omöjligt. Men det är det inte för Gud. Tidigare i Lukas evangeliet såg det ju om Zacharias som sagt som var gammal. Men ängeln Gabriel kom ju med glädjebudet till honom om att hans hustru skulle bli gravid. Och det står i vers 36-37 när ängeln säger till Maria: och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Och det finns ju andra sådana här exempel på det i Bibeln också. Abraham och Sara var ju gamla när de till slut, efter många, många år, fick sin son. De hade ju stort sett gett upp. De tänkte att det var ju hopplöst. De skulle inte få den här sonen som de hade väntat på. Men till slut, äntligen fick de ju det. På sin ålderdom. De var gamla och de hade gett upp hoppet. Men Gud hade gett dem ett löfte om att de skulle få en son. Och Gud sviker aldrig sina löften. Det Gud har sagt, det kommer han också att göra. Han håller sina löften. Och eftersom att allt är möjligt för Gud så kan vi vända oss till honom och be om hjälp, för han kan göra det omöjliga möjligt. Så det var den första punkten. Den andra punkten då, löftena om Jesus. I den här punkten så vill jag att vi fokuserar på löftena om Jesus i Gamla testamentet. För trots att Jesus dyker upp först i evangelierna så är Jesus hela Bibelns huvudperson. Och hur är detta då möjligt? Jo, Gamla testamentet är fylld av profetior om Jesus. Den första profetian finns ju redan i första boken i Bibeln, i det tredje kapitlet och i den femtonde versen. Efter syndafallet så utger Gud sina domar över Adam, Eva och ormen. Och när Gud talar till ormen säger han då i vers 15: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Denna versen är den första proklamationen om evangeliet i hela Bibeln. Därför brukar man också kalla den versen för protoevangeliet. Och även om ormen i berättelsen om syndafallet inte omnämns som Satan, är det ändå inte svårt att komma fram till den slutsatsen att det är han. För när till exempel aposteln Johannes skrev om draken i Uppenbarelseboken kapitel 12 och 20, så kallar han den även för ormen och djävulen. Så det är ingen tvekan om att ormen i syndafallet är Satan. Så det Gud säger med andra ord i den här versen är att Jesus som är kvinnans avkomma ska övervinna Satan. Men för att göra det så ska han bli huggen i hälen. Han ska alltså lida och dö för att göra detta. Vilket han också gjorde på korset. Och hela Bibeln blickar ju fram emot detta. Och det finns hur många profetier som helst om detta i Bibeln. Och det finns massor av bilder på Jesus i Gamla testamentet. Jesus är ju Messias, eller Kristus, den utlovade som skulle komma för att regera, för att frälsa och för att göra slut på ondska, synd och lidande. Messias och Kristus betyder den smorde. Så Jesus är alltså den smorde, vilket innebär att han som Messias har flera roller. Dessa roller man brukar tala om när man beskriver honom som Messias är att han är profet, präst och kung. Jesus är en profet lik Mose. I femte Moseboken kapitel 18 och vers 15 säger Mose till folket att en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Så Mose profeterade om att en dag ska det komma en profet lik mig. Jesus, precis som profeterna i Gamla testamentet, proklamerade Guds ord. Och han varnade folket om de vandrade på fel väg så skulle de omvända sig, vilket profeterna gjorde. Och Jesus gjorde många under och tecken, precis som också andra profeter gjorde ibland i Gamla testamentet. Profeter kunde utse saker och ting som skulle hända i framtiden, vilket också Jesus gjorde. Och Jesus är även en präst som Melkisedek. Ni kan slå upp psalm 110 så läser vi den psalmen tillsammans. Psalm 110. En psalm av David. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrånarens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Herren är vid din högra sida. Han krossar kungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Han ska dricka ur bäcken vid vägen. Därför ska han lyfta huvudet högt. Det jag tänkte på mest här var ju vers 4 där det står: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Och detta är en profetia om Jesu prästämbete. Men vem var Melkisedek? I Hebreerbrevet kapitel 7 vers 1-3 så står det om Melkisedek så här: denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Han mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna. Melkisedek välsignade honom och Abraham gav honom tionde av allt. Melkisedek betyder för det första rättfärdighetens kung. Och dessutom är han Salems kung, det vill säga fridens kung. Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Melkisedek är ju en intressant person tycker jag. Vi vet inget om hans bakgrund. Men det vi vet är att han var präst och kung i Salem. Hans namn betyder rättfärdighetens kung. Och han var Salems kung, vilket innebär fridens kung. Melkisedek var en av förebilderna till Jesus. Och Jesus är en präst lik Melkisedek, fast ännu större och ännu bättre. Och vi skulle kunna fortsätta att läsa genom hela Hebreerbrevet där det stora fokuset är på Kristus och honom som är större än alla förebilder. Han är större än änglarna, han är större än Mose, han är större än Melkisedek och alla andra präster. Men tyvärr hinner vi inte det. Så om ni vill får ni läsa i brevbrevet hemma sen. Det är ett fantastiskt brev verkligen. Och jag älskar verkligen hur Hebreerbrevet börjar. Lyssna här och njut. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Vilken mäktig text, eller hur? Vilken mäktig beskrivning av Jesus. Jesus är ingen vanlig präst som andra präster, utan Jesus är en överste präst utan synd. När överste prästerna gick in i det allra heligaste med syndoffer gjorde de det årligen. Men när Jesus gick in i det allra heligaste gjorde han det en gång för alla. Och kom inte in där med bockars och kalvars blod, utan med sitt egna blod, som räcker för all synd. Och därför krävs inte längre årliga offer, vilket var en del av det gamla förbundet. Utan i det nya förbundet är det bara ett offer som kan rena oss från all synd. Och det är Jesu dyrbara blod. Genom hans offer har vi fått förlåtelse. Jesus är även en kung lik kung David. Om du går tillbaka till texten i Lukas så står det så här i vers 32-33. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Jesus kallas Davids son. Och i Andra Samuelsboken kapitel 7 lovar Gud att han ska bygga ett hus och ett kungadöme till David som kommer bestå för evigt. Kung David ville bygga ett tempel åt Herren, men det fick han inte för att han hade spilt för mycket blod, så det fick ju hans son Salomo göra istället. Men istället så lovade Gud att han skulle bygga ett hus åt David istället och ett kungadöme för honom som kommer bestå för evigt. Och Jesus är den avkomlingen som ska regera för evigt. Hans rike ska inte ha något slut. Jesus kommer inte bara vara en kung som David, utan ännu större och bättre än David. Och trots att David var en stor hjälte för folket och en bra kung, så var han ändå bristfällig, som begick en stor synd när han tog en annan mans kvinna till sig. Och när hon blev gravid såg han till att hennes man dödades för att försöka hålla det hemligt att det var han som var far till barnet. Men Jesus är en syndfri kung. Den ultimata kungen som är större och bättre än alla andra kungar. Och som sagt, David var en hjälte för israeliterna när han besegrade folkets fiender och drev dem undan. Men Jesus är den ultimata hjälten som har frälst oss från vår ultimata fiende, döden. Jesus kommer regera med fred och rättfärdighet i all evighet. Och på den tiden när Jesus levde här på jorden hade judarna förväntan att Messias skulle vara som kung David, som skulle driva bort fienderna från landet och i det fallet romarna och upprätta sitt rike. Men Jesus kom inte på det sättet. Han kom inte hit för att regera som kung för 2000 år sedan. Han kommer att göra det, men han gjorde inte det då. När Jesus kom hit gjorde han det i ödmjukhet och inte för att regera som kung. Följ med till Filipperbrevet kapitel 2 så läser vi vers 6-11. Paulus skriver så här om Jesus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Jesus ödmjukade sig och tog sig en tjänares gestalt. Tänk er att Gud i sin fria vilja valde att bli människa i Jesus. Han behövde inte göra det om han inte ville. Men han valde det själv av en anledning. Och vi kommer gå in på den anledningen alldeles strax. Han föddes inte in i en kungafamilj som bodde i ett stort vackert kungapalats med massa betjänter och så vidare. Utan han föddes in i en vanlig enkel familj som bodde i Nasaret. Och hans far var snickare. Och när han började sin verksamhet så krävde han inte att folk skulle falla ner och tillbe honom och tjäna honom. Utan det var han som tjänade andra. Han botade sjuka. Han predikade evangeliet. Och han mötte dem som ansågs vara lägst i samhället. Och han rörde till och med vid spetälska, något som ansågs vara orent. En sådan ödmjukhet kom Jesus med hit till jorden. Och han var lydig mot sin fader hela vägen fram till döden på korset. Så denna ödmjukhet bör även vi ha mot varandra. Och sätta andra högre än oss själva. Jesus är vårt exempel för hur vi bör leva. Och jag tänker nu som en brygga till den sista punkten. Så tänker jag att vi måste läsa Jesaja kapitel 53. Så låt oss gå dit. Vi kan faktiskt börja redan i kapitel 52 och vers 13. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors. Och hans gestalt mer än Adams barn. Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas. För de får se något som aldrig berättas för dem. Och förstå något de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skydde ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig. Och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land. Blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de ogudaktiga. Men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt. Och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått, får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Detta är ju också en profetia om Jesus, om den lidande tjänaren, han som skulle komma och ge sitt liv för våra synder. Så den tredje och sista punkten nu då är syftet med Jesu ankomst. Så vad var alltså anledningen med att Gud blev människa i Jesus? När jag tänker på den frågan är det framförallt två verser i Bibeln. Och den första är från Markus evangeliet kapitel 10, vers 45. Där det står: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och den andra versen är från första Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 15. Där aposteln Paulus skriver så här: Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Så anledningen till varför Jesus kom hit till jorden var för att rädda syndare. Och för att göra det behövde han offra sitt eget liv som en lösensumma. Och något som jag har hört folk säga ibland är att om Gud vill förlåta oss våra synder, varför kan han då inte bara göra det? Kan han inte bara förlåta? Varför behövde han sända sin son till världen för att offra sitt liv för att ge oss förlåtelse? Och svaret på den frågan är att Gud vore ju inte rättvis om han gjorde så. Om han sopade vår synd så där under mattan. Gud är en rättfärdig domare som kommer döma världen en dag med rättvisa. Och då kan han inte bara förlåta hur som helst och låta brott gå ostraffade. Ett offer krävdes för att Gud skulle kunna förlåta oss. Och det är det som offren i Gamla testamentet symboliserade och pekade fram emot. På Jesus som är det ultimata och det slutliga syndoffret för våra synder. Som det beskrivs i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 22. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det finns alltså ingen förlåtelse om inte blod utgjuts. Någon måste betala skulden. Och frågan är då om det är du själv som kommer göra det. Eller om det är Kristus som gör det för dig. Om vi själva ska betala skulden som vi är skyldiga så kommer vi spendera all evighet åt att göra det. För den skulden kan vi aldrig bli av med av oss själva. Men tacka Gud för Kristus. Vi behöver inte göra det. För alla vi som har satt vårt hopp till honom har fått förlåtelse genom hans syndoffer. Han har betalat hela vår skuld till sista öret. Och hör dessa fantastiska ord från aposteln Paulus i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13-15. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Fin tröst i dessa ord, du som är tyngd över din synd. Kristus dog för dig, för att ge dig förlåtelse för dina synder. Om du tror på honom, om du har satt ditt hopp till honom, så är din skuld betald. För skuldebrevet spikades fast på korset med honom. Amen. Låt oss be. Fader, jag tackar dig för att du sände din son hit till jorden. Du som inte behövde göra det egentligen gjorde det ändå för att frälsa ditt folk. Jag tackar dig för denna enorma, denna ofattbara nåd och kärlek du har till oss. Du gjorde det för oss trots att vi var dina fiender. Tack, Fader, för det. Tack för din stora kärlek och nåd. Och att det inte finns någonting vi kan göra för att få ta emot denna förlåtelse, utan det är bara genom tron på honom som du har sänt. Tack för det i Jesu namn. Amen.